Ska 12-åringar få bestämma kön själva? Hur kommer politiken bli med Magdalena Andersson vid rodret? Och ska vi kolonisera planeten Mars? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Mot slutet av programmet ska Sven Almqvist också få svara på en tittarfråga. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist.
Tack.
Ja, vi ska börja med att prata om könsbyten. Regeringen har nämligen lagt fram ett förslag som innebär att åldern för när man ska byta juridiskt kön ska sänkas från 18 år till 12 år. Regeringen vill heller inte att det ska krävas något läkarintyg för att byta juridiskt kön. Så när det gäller 12 till 18-åringar så skulle det räcka med vårdnadshavares tillstånd. Det är viktigt för den enskilda individen att få leva i det kön och den identitet man har, säger socialminister Lena Hallengren. Vad tycker du om det här?
Alltså, det finns ingen vinst för varken samhälle eller individ att man underlättar och förstärker ändå en viss form av könsförvirring i den där åldern. Jag menar, en 12-åring får inte köra moped i Sverige, men man ska få bestämma sitt juridiska kön. En 12-åring får inte ha umgänge sexuellt, men hon är över 15 år, men man ska få bestämma sitt kön. En 12-åring får inte ens köpa energidrycker.
Men det här handlar ju inte om något kirurgiskt ingrepp. Är det så farligt om de får leva i det kön som de upplever sig som?
Det är verkligen ett fel beslut för en människa som är omogen och lättpåverkbar som 12-åring. Jag menar, biologi betyder någonting. Vi har sagt det här förut, vi har haft upp det här förut. Biologi betyder någonting. Bara för att man just får en idé i något inre tankevärld så ska man plötsligt ändra juridiskt kön. Jag menar, vad är nästa steg? Att någon vaknar upp, en 12-åring anser, ja men jag är 21 år nu, så nu vill jag gå till systemet. Då säger vi nej till det. Därför att biologiskt är det ju 12 år. Men om biologisk ålder gäller och viktigt, så är det biologiskt kön också det.
Ja, men det skadar väl ingen?
Jo, men det gör ju det. Därför att det blir en förvirring som inte gagnar varken samhälle eller individ. En sak är när man har kommit upp i vuxen ålder och har mognat i kanske ett annat beslut, eller ett beslut då. Men det är 12-åringen vi pratar.
Jo, men på vilket sätt skadar det, menar du?
Ja, men det skadar ju därför att man förstärker ett, kanske tillfälliga tankar som uppstår. Jag menar, 12-åringar förändras och är väldigt lättpåverkbara. Både på propaganda och vad ett litet eget kollektiv kanske man växer upp i, anser och tycker. För man har ju sett när det gäller de här köns dysfori, att det går liksom lite i grupper, va? Så att, nej men det här är...
Så du menar att det är ett socialt...
Ja, det blir social påverkan, och man är mycket mer lätt påverkad som 12-åring än som en vuxen människa, naturligtvis. Det måste finnas vuxna i rummet som säger, nej, det här ordningen gäller.
Tidigare hade ju regeringen även lagt fram ett förslag som innebar att det skulle bli lättare att göra kirurgiska ingrepp för barn som känner att de var födda i fel kön. Man ville ändra åldern från 18 år till 15 år och det skulle kunna ske utan föräldrars medgivande. Det här mötte väldigt stor kritik och regeringen också backat från det här nu, så det finns inte med i det nya förslaget. Mm. Vad tycker du om
det? Det är ju bra. Alltså, det vill säga, det visar ju att det går att påverka så att det fattas sunda beslut. Nej, men här behöver vi vuxna sätta ramar som i det långa loppet gagnar barn, va? Och jag tror ingen tonårsförälder vill att sina unga tonårstjejer ska, att det, i deras duschrum ska det komma in pojkar som upplever sig vara kvinnor eller tjejer. Ja, men konsekvenserna blir rätt stora, va? Så låt oss vara sunda.
Ja, vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om att Magdalena Andersson har blivit Socialdemokraternas nya partiledare och väntas bli Sveriges nya statsminister. Mm. Det var på Socialdemokraternas partikongress förra veckan som har röstats fram till ny partiledare. Men Stefan Löfven väntade med att lämna in sin avskedsansökan som statsminister. Något som tros ha berott på att det var oklart om Magdalena Andersson skulle accepteras av riksdagen. För att hon ska bli statsminister krävs det nämligen att varken Vänsterpartiet eller Centerpartiet röstar emot henne. Och det fanns en del tvistefrågor där man inte hade kommit överens. Nu har dock Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet kommit överens om strandskydd och om ägande av skogen, vilket var två av de här tvistefrågorna. Och statsminister Stefan Löfven har därmed lämnat in sin avskedsansökan. Centerpartiet säger att de är beredda att släppa fram Magdalena Andersson, men det är oklart om Vänsterpartiet kommer göra det. Mm. Och nu just när vi spelar in det här har Magdalena Andersson just sagt att hon vill försöka bilda regering. Men det är oklart då hur det kommer gå, och det är också oklart om hon kommer kunna få igenom en budget eftersom den kräver både Centerpartiet och Vänsterpartiets stöd. Mm. Vad säger du? Tror du att vi kommer få se Magdalena Andersson som statsminister snart, eller tror du att den här övergångsregeringen som Löfven nu leder kommer bli kvar?
Alltså, som du nämner så behöver hon ju stöd både från Vänsterpartiet och ifrån Centern för att kunna bli statsminister. Och när det gäller Dago Star så undrar jag, Vänsterpartiets ledare, så jag undrar om man inte underskattat henne igen. Alltså, man får säga vad man vill, men hon är konsekvent. Hon vill inte vara en dörrmatta till socialdemokratiska lortiga stövlar gång efter gång efter gång, utan hon vill få sin fråga och sina frågor upp på bordet. Det är logiskt. Även om inte jag delar hennes politik så tycker jag det är logiskt. Hon är konsekvent i detta. Annie Lööf är ju likt en ål, väldigt sådär, hon slinker igenom både det ena och det andra, va? Så att det förvånar väl inte mig i alla fall.
Men har inte Centerpartiet också ställt krav?
Jo, men frågan är ju nu vad som händer då om också Vänsterpartiet gör det. Och om det bejakas, det kravet. För då behöver man ju slingra sig ännu mer för att få ihop det man tidigare har sagt, va? Där ju Annie Lööf var så oerhört tydlig i vissa skeden. Men hela tiden slingra sig framåt, så att säga. Så att vi får se hur det går. Jag tror ju att hon kommer bli statsminister. Jag tror att de får ihop ekvationen då till slut. Eftersom det också är så nära till valet, va?
Mm. Hur tror du det kommer bli med Magdalena Andersson som statsminister?
Nej, men alltså, hon höll ju någon form av linjetal här på kongressen då, när hon blev ordförande i Socialdemokraterna. Och hon pratade ju om att hon ville se lyftkranar i hela Sverige. Det är lite svårt att bygga mycket utan cement och med lite el, om man säger så. Va? För kärnkraftverk vill hon ju inte bygga, inte ens moderna och säkra. Vilket ju är en av mina puckar, men det är en annan sak. Som kanske inte delas av alla tittare och inte, kanske inte ens den här tidningen. Men sen vill hon ju också ta itu med integrationsproblematiken. Bra att hon nämner det. Hon vill vända på alla stenar och inte ducka för några frågor runt det. Det är bra. Jag undrar om hon vågar ta i kvotproblematiken här, alltså eller mängdproblematiken, för det är här det är en utmaning. Det är så många det handlar om, va? Så att det ska bli spännande att se. Hon är en duktig ekonom och jag tror att hon i mångt och mycket är duktig.
Mm. Vi får se helt enkelt. Mm. Något som Magdalena Andersson har pratat om är att spara i ladorna. Ett uttryck som här är från Bibeln, närmare bestämt från berättelsen om Josef som var slav i Egypten. Mm. Och det ordnades så att man skulle spara säd i lador under 7 goda år och sedan använda den här säden under 7 dåliga år. Men nu har hon och biträdande finansminister Åsa Lindhagen från Miljöpartiet sagt att de tycker att överskottsmålet ska slopas. Det vill säga att Sverige inte ska behöva gå med plus för att kunna amortera på statsskulden, utan istället kunna använda pengar och bland annat satsa det på klimatomställning. Vad tycker du om det?
Alltså, grejen är ju den. Dansar man tryckare med Miljöpartiet så får man hålla i plånboken. Så med dem som danspartner så blir det fattigt. Så att ensam så tror jag hon har sunda tankar runt det. Men det känns ju oroväckande att man prutar på sunda principer för att tillgodo. Och det är ju utmaningen hon har. Hon måste ju spela med så många spelare nu för att få det här att hålla ihop. Mm. Så att min uppmaning till Magdalena, håll i plånboken.
Mm. Ja, Göran Persson var en som pratade om den som är satt i skuld är inte fri. Något som också kommer från Bibeln. Tror du det finns en risk nu med att vi inte betalar av på statsskulden om det blir så?
Ja, men så är det, va. Och lägg där till de enorma kostnader som EU kräver av Sverige. Ser det ju oroväckande ut. Men vi får väl se vad väljarna tycker här med valet.
Mm, vad kan det innebära då?
Ja, men det innebär ju ökad statsskuld. Vilket innebär...
Jo, vad innebär det?
Ja, det innebär ju att vi skjuter betalningarna för hur vi lever nu på våra kommande generationer. Och det är ju inget förvaltarskap som är sunt.
Mm. Ja, vi ska gå vidare till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om rymden.
Just det.
Förra veckan så rapporterade Världen idag om att astronauter har simulerat en Mars-expedition i israeliska Negevöknen. Och den här veckan har vi rapporterat om att en kinesiska vid namn Wang Yaping blev den första kinesiskan att arbeta fritt svävande i rymden. Något som skedde då hon installerade utrustning på Kinas nya rymdstation. Vad säger du om det här att vi lägger mångmiljardbelopp på att utforska rymden?
Det finns ett moraliskt dilemma i det där. Det gör det. Med tanke på att de här miljarderna skulle ju kunna mätta väldigt många svältande människor. Och hjälpa många problem som vi har på världen. Så är det. Samtidigt så måste det väga sig faktiskt emot att människan är i sin konstitution. Hon spränger gränser. Hon vill sträcka sig längre och längre ut. Och det är också en del, tror jag, av att vara människa. Vi är ju skapade, enligt vår världsbild, med som en avbild till Gud. Va? Första gången texterna beskriver den tidiga människans historia så byggde man ju ett Babels torn som ville komma upp i rymden. Mm. Så att, och då säger faktiskt Gud, enligt de texterna, att hädan efter ska ingenting vara omöjligt för människan.
Men Gud straffade ju människorna för att de byggde Babels torn. Eller i alla fall splittrade dem. Tror du att han kommer göra något liknande för att vi utforskar rymden?
Alltså, den teologiska poängen med det där, som jag ser det, är ju att alla maktkoncentrationer är väldigt farliga. Och Gud splittrar upp. Det här med språkförbistringen kommer det. Så att vi kan göra nästan vad vi vill som människor, men utan Gud blir vi farliga. Det är det som är poängen i det hela. Mm. Så inte i sig att vi utforskar rymden, så ser jag inte det. Va? Men vi har ju också ett moraliskt ansvar för svaga människor på jorden. Mm. Det är det som är en utmaning här.
Kina når ju allt större framgångar i rymden och experter talar om att det är en dragkamp. Tror du att Kina kommer vinna kampen om rymden?
Alltså den som har bäst ekonomi och den som har störst visioner vinner. Och just nu så är ju Kina på, alltså draken reser sig alltså. Man får tycka vad man vill om kommunistpartiet, och som kristen så är vi inte glada för mycket som sker där. Men, och så tittar man på vad som sker i USA, va? Med ett moral, alltså ett förfall i mångt och mycket och bråk mellan olika partier och jag menar, det är oroväckande för den demokratiska världen, måste jag säga. Va? Jag vet inte vem som vinner.
Mm. Ser du någon risk med att just Kina, som är en diktatur som övervakar sina medborgare, får allt större inflytande i rymden?
Alltså, det största bekymret för mig är inte vad de gör i rymden. Det är vad de gör med sina medborgare och övervakningskameror.
Jo, men kan de inte övervaka från rymden? Det är klart att det kan finnas. Ja,
absolut. Absolut. Alltså, och även militära ändamål. När det gäller alltså, vilken kraft man kan få när man dominerar rymden. Det kan finnas en oro på sikt, ja.
Mm. Ja, något annat som det pratas om är ifall vi ska kolonisera Mars. Tror du det kommer bli så i någon utsträckning?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Alltså, det är lite science fiction, det måste jag säga. Alltså, det är klart vi kanske kommer komma dit någon dag, men vi är jordbundna.
Men vad tycker du om de här planerna då?
Det är ju spännande att vi kan spränga gränser. Jag måste säga det, va? Även om en och annan kanske blir arg på mig att jag säger det. Men jag tycker det är ju spännande att vi ska vidga. Vi har en potential som människor och vi ska försöka spränga det. Men visst, det är balansgång. Ja.
Mm. När det pratades om att dela ut enkelbiljetter till Mars var det över 70 000 som anmälde intresse.
Absolut.
Skulle du själv vilja ha en sån biljett?
Så nej.
För att?
jag trivs så bra på jorden, om man säger så, va? Och jag väntar på en annan resa.
Ja, vi ska byta ämne.
Ja.
Och då handlar det om en tittarfråga om djävulen.
Mm.
Det är egentligen flera frågor, så jag tänkte att jag läser den i sin helhet. Kan Satan använda sig av ovetande människors handlingar för sina syften? Har Satan ens makt att göra något övernaturligt? Eller är han utlämnad att använda lögner, människors ondska genom rädslor och lockelser, teknologi och mänskliga konstruktioner, media och influerare för att iscensätta och genomföra sina angrepp? Om vi börjar med den första frågan då. Mm. Kan djävulen använda människor utan att de själva vet om det?
Självklart, för att ja, det är ju primärt genom människor ondskan agerar. Det är ju människor som mördar. Det är ju människor som stjäl. Det är ju människor som våldtar. Det är ju inte enskilda demoner som gör det. Även om människor kan vara inspirerat av det ondska. Och även om inte vi gör så grova synder och problematiker, så det gånger man gör fel är det ju oftast någon som inspirerar en till det. Va? Så att ja, ondskan använder primärt människans svar, ja.
Mm. Hur kan man förhindra att bli använd av djävulen?
Det är ju väldigt viktigt att urskilja var impulserna, tankarna kommer ifrån. Därför att det finns tankar som kommer från Gud, det finns tankar som är våra mänskliga tankar. Men det finns också tankar som leder fel och ont. Och här behöver vi kunna särskilja de tankarna. Dels utifrån skriftens undervisning naturligtvis. Men sen tror vi att vi har fått en guide inom oss, den helige ande. Som ger den här varningen när någonting är fel. Så att det finns flera saker som vi behöver pröva våra motiv.
Mm. Om vi går vidare till den andra frågan då. Har djävulen någon övernaturlig egenmakt? Eller är han förpassad till att lura oss människor på olika sätt?
Enligt Bibelns sätt att beskriva det så kan djävulen också agera utanför människan. Vi har till exempel i Gamla testamentet där Job fick vara med om att åklagaren kom en stark vind som raserade.
Djävulen menar du?
Det är ju en beskrivning på djävulen om du så vill, va? Och där ju hans hus rasade och hans barn dog. Han blev också attackerad med sjukdom. I Nya testamentet så ser vi hur Jesus till exempel vid ett tillfälle när det är en våldsam storm, när de är ute på Galileiska sjön. Han talar strängt till vågor och vind och så lägger det sig. Det var alltså en av ondskan influerad storm som kom.
Kan det inte bara vara ett vanligt oväder?
I så fall kom det en slumpmässigt väldigt rätt, va? Så han talar ju ibland till väder och vind. Och han talar också ibland om sjukdomar som sjukdomsanda. Inte alla sjukdomar, men vissa. Så det verkar som att fienden kan verka också utanför människan för att attackera.
Mm, ska man vara rädd för djävulen då?
Jag tycker inte man ska vara rädd för djävulen. Man ska inte leka med det. För det finns krafter där. Men det är inte djävulen vi fruktar. Det är Gud vi har respekt för.
Ja, det får bli slutordet för det här programmet. Tack så mycket Sven. Och tack till er som har tittat. Roligt att ni är med oss även den här gången. Har ni andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni gärna höra av er. Ha det bra!